välkommen till Bibeln idags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter du Lars-Olof Loe Eriksson, docent i Gamla testamentets exegetik, och vi öppnar den teologiska resväskan Skriften. Varmt välkommen! Då var ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast, och idag så är det del två av en serie då jag sitter ner tillsammans med Lars-Olof Eriksson, eller Loe som han kanske mer populärt kallas, och spelar in ett par avsnitt. Och vi har haft en diskussion om bön här för ett tag sedan, och du kan gå tillbaka i arkivet och hitta den, och där hittar du också en närmare beskrivning av vem Loe är om du nu skulle inte veta det. Men så här lite innan vi kommer in på dagens tema då, så tänkte jag kolla så här lite personligt. Vad läser du just nu? Är det något särskilt du har läst på senare tiden som du har tyckt om eller sådär?
Ja, dels kan jag säga att jag är ganska allätare när det gäller att läsa. Jag läser väldigt många olika slags böcker och läser en hel del. Den allra senaste boken jag läste, det var en deckare.
Okej. Okay.
Och anledningen till att jag läser deckare, förutom spänningsmomentet, det är att det är en genre som är väldigt avslöjande om människan. Om det är en bra deckare så är det väldigt avslöjande om hur den människan är. Och den bekräftar min ganska pessimistiska bild av människan.
Så du läser deckare för att bekräfta din bild av människan?
Ja, som inte den enbart goda, utan som är väldigt blandad.
Ja.
Och som är beredd att göra ganska förskräckliga saker för att uppnå sina syften.
Pessimistisk eller realistisk bild? Kan
ja, du... jo, då, jag tycker ju själv att den är realistisk, men jag får ofta höra att det har en pessimistisk bild. Så det är det allra senaste. Sen har jag läst en del historiska böcker, och jag läser en och annan diktsamling.
Okej.
Okay. Ja,
historiska böcker som vad har legat på bordet senast här?
Den jag precis nu har läst är en bok om amerikansk historia.
Okay.
Som illustrerar, eller som förklarar lite grann varför de olika delarna av USA är så olika.
Okej,
okay.
Ja. Intressant.
Ja, tyckte jag också. Det var väldigt intressant. För det, där visar författaren på att det går tillbaka historiskt på invandrarvågor. Och hur till exempel New England har sin karaktär på grund av spänningar ganska mycket mellan holländska och engelska invandrare. Hur Mellanvästern är präglad av europeiska invandrare i stort, och även sydeuropeiska invandrare. Hur södra USA är präglat av franska invandrare och spanska.
Okay.
Och hur det faktiskt än idag sätter spår i politik och i röstning och allt sånt där. Det är mycket intressant.
Mycket intressant. Vad heter boken?
American Nations.
Okay.
Amerikanska nationer.
Ja, spännande.
I pluralis. Och det är själva poängen.
Ja, just det.
Ja.
Ja, men nu är det inte amerikansk historia vi ska prata om. Även om det vi ska prata om idag nog har haft sin påverkan på amerikansk historia.
Just det.
Får man väl säga. Och det är så att vi ska ta och packa upp en teologisk resväska. Och det är en serie som vi har här i podden där vi tar teologiska begrepp som vi kanske använder oss av till vardags i det kristna livet, i gudstjänster eller i böner. Och så packar vi upp dem för att se vad är det egentligen vi menar med dem. Vad betyder det, och vad har det för betydelse för mig, de här olika, så att jag får lite koll på. Och det finns, om ni söker på resväska eller så i poddarkivet, så kommer ni hitta en hel rad av dem. Och här alldeles nyligen så spelade vi in ett avsnitt om bönen, och nu ska vi prata om skriften.
Mm.
Och det är ju lite intressant att det här är första gången i Bibeln idags då historia som vi i podden pratar och packar upp resväskan Skriften. Det kanske skulle ha varit den första egentligen.
Ja, det är ju intressant.
Ja, jag har inte tänkt på att det är en resväska som behöver packas upp, kanske. Utan någon mening så har jag tänkt att det varit ganska självklart vad vi menar. Men nu ska vi packa upp den. Och vi ska ha dig som hjälp till det. Du sitter med en bibel i knät där, Bibel 2000 skulle jag gissa.
Ja, det är det.
Det ligger några till här på bordet som vi ska återkomma till. Vilken bibelöversättning föredrar du om vi börjar där?
Alltså den översättning som jag mest använder mig av, det är Bibel 2000.
Ja.
Och det har ju väldigt mycket att göra med att det är den bibel som jag utgår ifrån när jag predikar.
Ja, just det.
Men det är också den som jag har som min andaktsbibel idag. Däremot har jag, om jag går tillbaka historiskt, så börjar jag med 1917. Sen kom ju David Hedegårds översättning av Nya testamentet. Och den betydde väldigt mycket för mig i tonåring.
Okay.
Och när jag var ung. Därför att hur man än läser, men 1917 var föråldrad redan på 60-talet.
Ja.
Det var ju så. Men idag är det framförallt Bibel 2000 som jag använder mig av.
Men du var ju då i allra högsta grad aktiv i akademin och så vidare när Bibel 2000 kom. Ja, även när NT81 kom. Kommer du ihåg hur det var att byta kyrkobibel? Hur upplevde du det?
Ja, alltså jag minns ju det så att till att börja med när NT81 kom, så tror jag att jag lite grann uppfattade den som en kommentar eller ett komplement till det som jag redan hade.
Ja.
Men ganska snart när jag började läsa den mer och mer så kom den att ersätta. Och så hade nog Hedegård fungerat tidigare. Så att det här att vi fick en ny översättning 81, det var inte så konstigt eftersom jag redan hade varit med om att jag hade fått ett eget nytt Nya testament med Hedegård. Så Hedegård banade väg för det som kom. Sen kom Bojarts i samma veva också. Ja. Och även den läste jag. Men jag fastnade aldrig för Bojarts. Utan det blev NT81 som övertog. För att jag uppskattade språket. Jag uppskattade formuleringar ofta.
Mm.
Även om jag hade på enskildheter synpunkter naturligtvis. Men det har man alltid. Ja. Därför att man har ju ord med sig. Formuleringar med sig som är viktiga.
Ja, men vi kan väl ta den ingången här. Vi ska försöka packa upp vad vi menar med Bibel och vad vi menar med skriften i stort. Och vi kommer att bege oss in i vad Bibeln säger om Bibeln. Men om vi börjar i den andra änden. Du sitter med en svensk översättning i famnen.
Mm.
Det är inte originalet du har, utan det är en översättning.
Mm.
Du som också har ju varit forskare och jobbat i akademin länge. Vad tänker du om det? Alltså, vad är det att läsa en översättning?
Ja, jag tänker att läsa en översättning är det mest naturliga som det kan vara. Därför att vi behöver ha en bibel som är någorlunda lätt att förstå.
Ja.
Och vi har i kristna sammanhang alltid hävdat att översättning är möjlig.
Mm.
Jag menar, det finns en annan religion som inte egentligen vill att den heliga skrift ska översättas. Och där skiljer vi oss ju från islam i hög grad.
Ja.
Men i kristen tradition och som jag uppfattar det i judisk tradition så översatte man. Och det var legitimt. Och det har ju att göra med att Bibeln är ju skriven på ett mänskligt språk och då ska det rimligtvis gå att översätta det till alla språk. Så det här att vi har en översättning, det är för mig bara naturligt, självklart och det är väldigt positivt. Och det, sen som forskare så inser jag naturligtvis att eftersom översättningar ser olika ut, och det kan de göra därför att all översättning är ett närmevärde. Och då det hör till villkoren.
Mm.
Ingenting mer med det. Där kan jag möjligen tycka ibland när jag läser Bibel 2000 att de hade kunnat vara lite mer ordagranna.
Mm.
Och det är nog min forskarbakgrund. Jag skulle...
Du tycker de är lite för fria?
Ja, ibland tycker jag att de är lite för fria.
Ja.
Jag har inget konkret exempel nu, men ibland tycker jag att de är lite för fria. Jag skulle vilja att översättningen var lite närmare. Men då kan ju jag å andra sidan gå till mer ordagranna översättningar och hitta det.
Mm.
Och där är det ju fortfarande så att 1917 års översättning med de krångligheter som den har med sina pluralformer och annat. Den ligger ju, den är mer ordagrann. Mm. Så att jag kan få det där. Svenska folkbibeln är också mer ordagrann. Mm. Och då kan den vara en hjälp. Och för mig är alltså Bibel 2000, Svenska folkbibeln 1917. De är likvärdiga i den meningen att alla är närmevärden.
Mm. Med olika grundförutsättningar, ja, ja, i översättningen,
ja, ja,
som har,
ja,
gjort,
ja,
det.
Visst. Ja, mm. Ja, visst. Mm.
Men du säger att du ibland föredrar en något mer ordagrann översättning. Varför inte bara göra en översättning som är rakt av ordagrann då?
Därför att den blir omöjlig. Att den blir inte svensk. Det blir inte svenska. Det är ju det som är dilemmat. Vi har ju ett par försök i Sverige. Den mest kända är väl Åkessons översättning. Mm. Och den är inte svenska.
Nej.
Det är ju det som händer. Att blir man för ordagrann, då blir man inte svensk längre. Även om orden är svenska. Mm.
Det är en intressant dragkamp. Jag läst lite i historia och jag har uppfattat att genom historien så har man från både kyrkans håll och från andra håll önskat att man kanske skulle gå mot en nästan helt ordagrann översättning för att det skulle vara mer äkta eller mer korrekt i någon mening. Och jag tror att det är Karl IX som vid något tillfälle beställer en sån översättning. När han får se provöversättningen så säger han att den inte har något fog med sig. Nej, när han inser att det går inte att förstå vad det står.
Nej, men det är ju det som är dilemmat. Ja. Det är det som är dilemmat. Därför att språk är konstruerade på olika sätt.
Ja. Och då behöver man ta tillräckligt många steg mot att det ska bli lättläst.
Ja.
Alltså. Ja. Det är intressant för att du sitter med ett radikalt annat försök till Bibel på bordet samtidigt här.
Just det, det är Eugene Petersons The Message.
På svenska.
Och den har nu då kommit på svenska som helbibel. Nya testamentet kom för några år sedan, men den finns nu som helbibel. Och den läser jag därför att jag tror att den är ju en parafras.
Mm.
Den är ju en omskrivning och den är verkligen ett försök att få Bibeln på ett nära språk och ett ganska vardagligt språk. När jag läste Nya testamentet för några år sedan, då var jag väldigt skeptisk i början. Men sen tyckte jag nog att det var en hel del finurliga formuleringar som man hade hittat. Nu när jag läser den, nu har jag inte hunnit så långt, men när jag läser så är jag lite mer skeptisk igen. Därför att jag tycker jag tror att den kommer att bli omodern fort.
Ja, jo, det är naturligt.
Därför att det hör till sakens natur att ligger man för nära vardagsspråket så blir den väldigt fort passé.
Mm. Det är intressant, jag såg nu, vi fick ju precis nya också, att den här gången så har de i alla fall lagt verserna lite i marginalen.
Ja.
För i första utgåvan så var ju versnumren inte med alls.
Nej,
och då var det ännu svårare kanske att ha med den i ett bibelstudium. Men nu för här översätter man ju då mer tanke för tanke nästan, eller sammanhang för sammanhang. Ja,
men jag har använt någon enstaka gång i min predikan. Någon formulering för att jag tycker att de har varit väldigt träffande.
Mm.
Men jag är lite mer skeptisk nu än vad jag var efter att ha läst Nya testamentet.
Vi lämnade message där, eller på sätt och vis kanske. Vi vill ju gärna som kristna så vill vi ju grunda mycket av det, och det är ju mycket av vad den här podden handlar om. Mycket av vår tro och vår teologi vill vi ju grunda på vad som står i Bibeln. Och det blir ju kanske lite cirkelresonemang i någon mening att prata om vad säger då Bibeln om Bibeln. Men jag vill ändå försöka borra ner mig lite grann i den. Alltså, i Bibeln så har vi ju vi har begrepp som lagen, som undervisning och skriften, återkommer ju i Nya testamentet. Vad säger Bibeln om Bibeln, om jag får ställa frågan så rakt på sak?
Mm. Om jag då knyter an först, innan jag svarar direkt på den, till begreppet skriften.
Ja.
Så ska vi ju notera att när Nya testamentet använder begreppet skriften så syftar det på Gamla testamentet. Så att det syftar inte på det vi menar med skriften, nämligen hela Bibeln. Och det finns ju en mycket enkel historisk förklaring till det. När de nytestamentliga skrifterna kom till, så den skrift som fanns var det vi idag kallar för Gamla Testamentet. Sen kan vi diskutera hur mycket som ingick i Gamla Testamentet, eftersom det finns ju en del i också Bibel 2000 som vi i Luthers tradition inte tar med bland de kanoniska skrifterna, nämligen apokryferna. Och det har ju att göra med att vi följer den hebreiska bibeln. Och i den hebreiska bibeln fanns inte apokryferna med. Medan till exempel i den katolska kyrkan så använder man sig av Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla Testamentet. Och i Septuaginta ingick apokryferna.
Just det.
I det stora hela. Det finns någon detalj att kommentera, men i det stora hela var det så.
Och de ortodoxa kyrkorna har vi till och med några till apokryfer.
Ja, och de olika ortodoxa kyrkor har olika apokryfer.
Ja.
Så att det varierar. Och vi vet att i den kristna kyrkan de första 200 åren, 300 åren kanske, så fördes det en diskussion om vilka skrifter som skulle ingå.
Mm.
Den diskussionen gällde i och för sig i första hand Nya Testamentet, det som skulle bli Nya Testamentet. Men det fanns också en diskussion om innehållet i Gamla Testamentet.
Mm.
Och det hade ju att göra med att de allra första kristna, de hade ju en judisk bakgrund, och där var den hebreiska bibeln självklar. Men ganska snart så kom ju tyngdpunkten att flyttas från den hebreisktalande till den grekisktalande världen. Och i den grekisktalande världen så var det Septuaginta, grekiska översättningen av Gamla Testamentet. Och där fanns apokryferna med. Så det är inte konstigt. Alltså, men, så det finns historiska förklaringar till det.
Har du i minnet varför Septuaginta har apokryferna med? Jag kan inte den historiska förklaringen till varför de är med där, men inte i den judiska traditionen så.
Alltså de apokryfa skrifterna är ju judiska skrifter.
Ja, jo.
Och exakt varför de var med vågar jag inte säga, men att de var med vet vi.
Jo.
Och en del av de texterna fanns nog ursprungligen på hebreiska.
Ja.
Eller nog, de fanns på hebreiska. Ja. Men däremot så inkorporerades de inte i Tanakh, som det hette då på hebreiska. Och det tror jag delvis hade att göra med att de var senare.
Just det.
Alltså, kanon var liksom avslutad. Det som man ansåg som de rätta skrifterna var avslutat. Och då ruckade man inte på det.
Mm.
Så det var nog... Men det här är en komplicerad historia som vi inte exakt vet hur den har gått till.
Nej. Och vi ska inte fördjupa oss i det här nu heller. Är det, tycker ni som lyssnar att det är intressant att få en kanonhistoria, så kan vi göra det i ett avsnitt också. Ja. Men om vi går tillbaka då till skriften.
Just det. Så skriften, när det begreppet används i Nya Testamentet, så är det Gamla Testamentet. Och vi har av naturliga skäl ingen formulering i Nya Testamentet som egentligen säger vad hela Bibeln, alltså, eller sammanfattar hela Bibeln. Därför att Nya Testamentet kommer ju att komma till efterhand. Om man adderar bit efter bit. Och det är först på 300-talet som man kommer till något slags beslut om vilka som, skrifter som ska vara med. Och då har man kriterier.
Ja.
Man har bedömningsgrunder. De ska vara författade, som man förstår det, av apostlar eller apostlarlärjungar. De ska ha en undervisning som stämmer med apostlarnas undervisning. Och till apostlarna räknas då också Paulus.
Ja.
Och sen så ska de vara använda i hela kyrkan. Och det sista argumentet är viktigt. Därför att det fanns nämligen lokala variationer där man använde vissa skrifter som sen inte kommer med.
Mm.
Men när man fastslår kanon, så var det här viktigt att det skulle vara använt i hela kyrkan, så att det skulle vara en konsensustanke i det hela.
Det här är ju ett ämne som jag tror, jag vet inte, det finns säkert några av er som lyssnar som redan nu är lite obekväma över att vi pratar om det här överhuvudtaget. För att någonstans så, som kristna så vill vi luta vår tro mot Bibeln som det som är på något sätt det säkra i vår tro och vår teologi. Och sen kan vi ju sen få gudsmöten och så vidare också utöver det. Men, och samtidigt så pratar du om att det är först 300 år efter Kristus. Det är en ganska lång tid. Och jag vet ju att det finns gott om konspirationsteorier om vad som ska påverka det här. Och försvunna evangelier och allt möjligt som just, utan att lägga för lång tid på det, nog kan kategoriseras som just konspirationsteorier. Men hur kommer det sig att man ändå, och du då som dessutom forskare, vilar i den bibel som du just nu har i knät?
Ja, det som gör att jag vilar i det och litar på det är att jag delar de första kristnas, eller de kristnas tro som formulerade de här reglerna för vad som skulle ingå och inte.
Ja.
Alltså de är för mig trovärdiga vittnen och jag har inget skäl att ifrågasätta deras bedömningsgrunder. Och jag menar, jag vet ju att det finns, och jag har läst delar av de här andra evangelierna som finns vid sidan om. Men de har en annan karaktär. Jag kommer inte ifrån det. Sen tror jag att det i dem kan finnas enstaka uttryck och formuleringar som kommer från samma källor som de
just det.
Kanoniska evangelierna. Men helheten är inte trovärdig.
Mm.
Där knyter jag bara an till det som är kyrkans tro. I den meningen är jag traditionalist. jag har inget behov av att tro att jag vet bättre än dem.
Nej, just det. För det är ju en ganska vanlig idé som ändå kommer upp när det här ska diskuteras och när man tänker att man på något sätt idiotförklarar, om jag får vara lite stark i språkbruket här, de som levde då, som att vi är så mycket smartare och ja. Vi 2000 år senare bör ju kunna bedöma det här.
Ja.
Och det är ju inte så ödmjukt kanske.
Nej, och jag tänker att jag skulle till och med kunna argumentera för att de som levde närmare det här rent historiskt borde ju ha nog så god eller till och med bättre möjligheter att avgöra än vad jag har.
Mm.
Men det finns i den akademiska världen mycket högmod.
Mm. Men då har vi alltså inte egentligen några bibelreferenser som talar om hela den bibel som du sitter med i famnen här.
Nej, det vi har det är framförallt, det är ju två ställen man brukar hänvisa till. Vi har det som står i andra Timoteusbrevet 3:16. Varje bok i skriften är inspirerad Gud och till nytta. Och där syftar uppenbarligen skriften på Gamla testamentet.
Just det. Mm.
Och sen har vi ett annat ställe som i och för sig är väldigt intressant, och det är det som står i slutet på uppenbarelseboken om att man inte ska lägga till någonting.
Ja.
Och där kan jag ändå inte förstå annat än att det syftar i första hand på uppenbarelseboken bara.
Ah, okej. Okay.
Men det har ju använts ofta som ett tecken på att det skulle syfta på Nya testamentet. Nej, jag tror att vi får leva i den övertygelsen att de som till slut var med och bestämde vad som skulle ingå i kanon, de gjorde det under andens ledning och att de kom fram till det jag kan lita på. Och därför är ju för mig det här vittnesbördet att Bibeln är Guds ord som vi använder, och tycker jag med rätta, det är ju en trosutsaga.
Ja.
Och det vilar jag i.
Mm.
Jag har inget behov av att ifrågasätta det.
Och vill man fördjupa sig just Guds ord så finns det ju en teologisk resväska, tror jag. Eller om ni söker på Guds ord så tror jag ni hittar det i avsnittet.
Ja, ja.
Om man vill vända och vrida på det begreppet,
just
en aning.
Det. Just det.
Men om vi då går tillbaka till frågan igen, då har vi alltså inte egentligen en så här kommentar på hela Bibeln, även om vi har antydningar då möjligtvis där man kanske skulle kunna få med nytestamentliga skrifter. Men om vi gör det lite mindre då, och så ställer vi oss frågan, ja men vad säger Bibeln om Bibeln i delar då? Och då hade du ju Timoteus där som du...
Ja, det är ju det tydligaste stället. Och det är ju ett oerhört... Det är ett bra ställe, om man ska säga. Om man ska göra en värdering. Men det är tydligt i alla fall. Alltså varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Och sen kommer det, och till nytt. När då? Jo, när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Det där står i Andra Timoteusbrevet 3, 16 och 17. Och det stället tänker jag när jag läser det och mediterar över är viktigt. Dels för att det anger alltså att Gud har funnits med i processen att få fram Bibeln, eller få fram skriften, få fram Gamla Testamentet. Alltså, människor ledda av den helige ande har formulerat det här. Samtidigt har de varit människor, de har skrivit på mänskligt språk, de har skrivit utifrån sina erfarenheter och så vidare. Och det är så påtagligt att Bibeln har en mänsklig sida. Men det är hela tiden den här kombinationen av mänskligt och gudomligt. Och det har ibland ju använts, inte minst i lutherska sammanhang, liknelsen med inkarnationen.
Ja.
Och det tycker jag är en användbar liknelse.
Mm.
Och så kan jag gärna se på skriften också. Och sen att skriften har ett syfte. Undervisa, vederlägga, vägleda och fostra.
Det är väldigt få saker som är... Det är inte bara uppmuntran.
Nej.
Det är inte bara så här funkar världen, alltså information. Det är ett ganska tydligt syfte.
Ja. Och det är ju intressant, därför att om du sen jämför till exempel det med det som står i slutet på Johannes evangeliet, när Johannes berättar varför han har skrivit sitt evangelium, så formulerar han det på ett lite annat sätt, men väldigt mycket återkommer. Då ska jag se om jag hittar det här i hastigheten. Johannes 20, vers 31. Där han säger så här: dessa tecken har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Alltså det är ett väldigt tydligt syfte.
Mm.
Knytningen till Jesus, Messias, finns inte i Gamla Testamentet. Nej. På det sättet. Även om vi tror att han är förutsagd där. Men när Johannes formulerar sitt evangelium, då väljer han, och det är också viktigt, han väljer att återge några saker. Han hade kunnat skriva mycket, mycket mer, men han väljer några saker. Och han har ett bestämt syfte med det. Precis som Paulus ser ett väldigt tydligt syfte med Gamla Testamentet, så finns det ett syfte med de nytestamentliga skrifterna. Och när det gäller Gamla Testamentet så är den ganska bred, och inte bara uppmuntran.
Nej, just det.
Inte bara stryka medhårs, utan också mycket annat. Och när det gäller Nya Testamentet, eller Johannes, så är det väldigt tydligt. Han vill att vi ska tro.
Ja.
Han vill att vi ska se vem Jesus är. Han vill att vi ska sätta tilltro till honom.
Mm. Ja, det gör ju då onekligen att det Bibeln säger om Bibeln är att det är ett väldigt tydligt syfte.
Ja.
Eller kanske flera syften, eller fler delar syftet här. Ja, just det. Jesus själv använder ju sig också av ordet skriften i slutet av Lukas evangeliet. Och det kan jag brukar ju, ibland får man frågan när man är på en bibelskola eller sådär, jag har råkat ut för det ett par gånger, att de har frågat saker som, om du får välja ett ställe i Bibeln, ett tillfälle i Bibeln som du skulle få vara med om, vilket skulle du välja? Vilket skulle du säga förresten?
Låt mig tänka en stund. Fortsätt du.
Du får inte sno mitt, för att du är nämligen på väg till mitt där nu. Lukas evangeliet. Jag skulle nämligen vilja vara med på det bibelstudium som han håller på vägen till Getsemane. Där det står.
Nej, du tänker på efter uppståndelsen, va?
Ja, precis. När Jesus då går med, de vet ju inte att det är Jesus, han går med några lärjungar där och så han visar dem överallt i skrifterna eller vad det står. Och det bibelstudiet skulle jag vilja vara med på, brukar jag säga.
Jag kan hålla med om det, att jag gärna hade varit med där också.
Nu tog du ju min bara, det var ju därför jag inte skulle säga.
Ja. Nej, men det är ett oerhört fascinerande ställe där han ju förklarar för dem vad som står om honom överallt i skrifterna.
Eller hur?
Ja.
Och då säger han skrifterna.
Ja.
Och alltså syftar han här på Gamla testamentet återigen då.
Ja.
Och han säger också det till lärjungarna där, vad är det, vers 40 någonstans, 48 eller någonting. När han då efter det där träffar lärjungarna så återkommer han ju till skrifterna. Du kanske får läsa det till och med.
Detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem.
Och också här så på något sätt använder Jesus sig då av skriften och berättar vad någon slags innebörd i skriften.
Ja, ja. Och han har dessutom precis tidigare enligt Lukas berättat om vad som ingår i skrifterna.
Mm.
Nämligen lagen, profeterna och psalmerna, säger han.
Ja.
Och psalmerna står troligtvis, de inleder ju den tredje delen av Gamla testamentet enligt judisk tro. Så det står nog för alla de skrifterna.
Så han ger egentligen innehållsförteckningen?
Han ger en kort innehållsförteckning. Ja, ja.
Men vad gör vi av det här? Alltså vad tror du att Jesu relation till skrifterna var?
Jo, men det vet vi lite grann om. Och du har i början på Lukas evangeliet, det fjärde kapitlet, när han är i Nasarets synagoga. Och han läser ur Jesaja. Och då säger han ju att idag har detta skriftens ord gått i uppfyllelse inför era öron.
Mm.
Notera öron, inte ögon. Det tycker jag är så spännande. Och för honom är det självklart att skriften talar om honom. Mm. Han är löftenas uppfyllelse. Och det där leder ju sen till att de nytestamentliga författarna tar med sig den grundsynen att hela Gamla testamentet är profetiskt i någon mening.
Mm.
Så att även saltarsalmer, även historiska berättelser är profetiska. Vi försnävar nog ibland profetiskt. Men här står profetiskt för något brett och tydligt. Och det profetiska syftar på Kristus. Och kan man väl säga utifrån det vi läser i Nya testamentet också på de första kristnas situation.
Mm.
Och det är ett slags självklarhet. Och läser du Uppenbarelseboken så kan du se hur, där citeras ju inte egentligen Gamla testamentet särskilt mycket. Men varenda vers i Uppenbarelseboken är fylld av gamla testamentliga anspelningar.
Ja, just det.
Så där lever man i Gamla testamentet. Och det ligger ju i det här.
Ja. Men det föder ju frågan då hos mig. Vad gör vi av Gamla testamentet som läsare, som kristna idag?
Ja, det är en mycket, mycket bra fråga. Därför att väldigt mycket av vårt läsande är liksom... egentligen tror jag att det är två saker som gör det svårt för oss att läsa det på det sätt som Jesus gjorde och de första kristna gjorde. Det ena, det är att vi är så skolade i ett historietänkande som innebär att begreppet sanning är knutet till historisk sanning. Men vi kan inte tänka oss sanning i någon annan mening än har det hänt, har det inte hänt. Och det är en del av sanningen, men sanning kan vara mycket, mycket mer. Och sanning i den mening som Jesus säger när han säger att de överallt talar om honom. Det är ju historiskt i den meningen att han är uppfyllelsen av det. Men sen är det ju mycket mer runt omkring än bara har det hänt.
Just det.
du har hela anspråken, du har eller som i Uppenbarelseboken, du har liksom att kunna se i orden, se mycket mer till den ena sidan av det. Att vi har försnävat det hela till en historisk fråga. Den andra sidan, det är att vi har missbrukat Gamla testamentet när vi har ryckt loss enstaka ord och uttryck och formuleringar och låtit dem bli något slags övergripande sanningar som egentligen är, de kan vara uppbyggliga och de kan vara bra, men de är lossryckta från sitt sammanhang. Så du har ytterligheterna, antingen är det bara historiskt eller också är det ett slags bara andligt som kan vara vad som helst.
Ja, just det.
Och så någonstans däremellan behöver vi röra oss.
Men hur når vi dit då? Alltså jag tänker att vi, många som lyssnar, vanliga bibelläsare, vi på något sätt så är det lättare ändå, även om det kan vara mer utmanande att läsa Nya testamentet, för att här har vi ändå Jesus och här har vi de första kristna och de känner till Jesus och de försöker bygga på vad ska det som Jesus gjorde, vad ska det bli i mitt liv och så vidare. Och sen det är klart att vi får brottas med vad säger Paulus och vad ska jag göra av det, men det är ändå i någon mån mycket lättare och när jag säger att jag hade gärna velat vara med på det där bibelstudiet på vägen till Emmaus, så är ju det ett uttryck för att jag inte alltid vet vad jag ska göra av Gamla testamentet, tror jag. Alltså, vi läser det och det blir, men kanske i någon mån, lite bakgrundshistoria, lite spännande, lite kul, men inte så mycket mer.
Nej, jag tror att du har rätt att det kan bli väldigt lätt så. Och där behöver vi alltså god vägledning. Och idag är kanske det behovet ännu större än vad det har varit tidigare. Men jag tänker att vi kan lära oss mycket av de som har gått före oss. Och det där är ju en punkt där jag tänker att modern historieforskning inte är den bästa vägledaren när det gäller att förstå i den här meningen. Det handlar ju om ett slags andlig läsning som inte bara kan förklaras av de modeller som vi har inom forskningsvärlden. Och jag skulle säga, läs först och främst Nya testamentet och se hur Nya testamentet använder Gamla testamentet. För där har du ju en väldigt viktig vägledning för hur de första kristna förstod. Läs gärna någon av de äldre vägledarna. Eller läs utläggningar i Bibeln idag som är ärliga försök att förstå det här idag. Och sen inse att allt går inte att förstå.
Det är ändå skönt att höra från dig.
Ja, det är ju så oerhört viktigt. Alltså Luther igen hade ju ett begrepp att man fick lyfta på hatten. Och det tycker jag inför vissa bibelord, därför att de är svåra. Och det tror jag är ett väldigt viktigt råd. Sen kan man ju inte gå med hatten lyft hela tiden, utan man måste ju också faktiskt kämpa och försöka. Och där tror jag att vi ibland som bibelläsare, om du ursäktar mig, är lite lata. Alltså vi tar inte mödan.
Nej, just det.
Som det kan innebära.
Men om man då tittar på vi försöker ändå svara på frågan här i någon mening, vad är då Bibeln? Så om vi ska dra ihop det här samtalet och på något sätt försöka packa ihop vår resväska igen. Men där vi ändå inte bara nöjer oss med att packa ihop den och säga vad är Bibeln, utan vi vill ha lite av en innehållsförteckning på pärmarna. Du får skriva baksidestexten här nu till Bibeln. Vad är Bibeln? Hur ska vi sammanfatta det för oss?
Ja, det finns många olika vägar att gå där. Men om jag bara tar ett par saker. Det ena är att min tro och min bekännelse är att Bibeln är Guds ord. Alltså, och där är jag noga med att betona att där avger jag en bekännelse.
Ja.
Alltså jag har en förväntan, jag har en tilltro till att Gud talar i detta ord. Det är det ena. Det andra det är att Bibeln är på en gång både gudomlig och mänsklig. Alltså det här med inkarnationen.
Mm.
Och det gör att egentligen det bästa sättet att förstå, om jag knyter an till det vi alldeles började, det är ju att läsa och att läsa olika översättningar för att se och förstå så mycket som möjligt. Men sen att i en enkel formel säga vad Bibeln är, det är inte så lätt. I vår bekännelse så säger vi ofta att det är den heliga skrift som består av de kanoniska skrifterna, alltså de profetiska apostoliska skrifterna.
Mm.
Och det är ju en sån här formel som är ett försök att sammanfatta det hela. Man kan också säga att Bibeln är det levande ordet, därför att där läser jag om det som ger mig liv.
Mm.
I mötet med Jesus Kristus och så vidare. Framförallt är ju Bibeln också för mig ett fantastiskt äventyr att hela tiden läsa och upptäcka nya saker.
Mm. Nu backar där bara. Nu kommer vi tillbaka till ordet helig. Vi pratade om det när vi pratade om bön också. Ja. På vilket sätt är Bibeln helig?
Jo, helig i det här sammanhanget uppfattar jag som ett sätt att säga att den är inte en vanlig bok. Alltså, eller en boksamling. Den är inte en vanlig boksamling. Så att det är nog mest en formulering om att det är en bok som jag utifrån min tro tillmäter ett helt annat värde och en helt annan auktoritet än vad jag tillmäter någon annan skrift.
Mm.
Och du börjar fråga vad jag läste. Alltså, Bibeln har för mig ett helt annat värde än deckaren jag läste senast.
Ja,
ja.
Just det. Ja, vi ska knyta ihop den här säcken och packa ihop vår resväska och gå vidare. Men är det någonting när du tänker på skriften eller Bibeln här nu som du känner att ja, men det här måste vi ju få med och skicka med våra lyssnare?
Ja, jag skulle möjligen säga, det kan låta lite lättsinnigt, men jag skulle säga så här. Läs för att upptäcka att det är roligt att läsa.
Mm.
Alltså det är inte bara informativt, inte bara uppbyggligt, utan det finns en lust i att läsa Bibeln.
Men vi tar den då. Om jag då känner att det har gått i stå, det är tråkigt.
Då skulle min farmor säga så här: maten är nyttig även om den smakar dåligt.
Okej, okay, jo. Ja. Det är jag med på. Men det jag var mer på väg in på var väl så här, men hur upptäcker man den lusten? Vad skulle man kunna göra?
Ja, det gör man bara genom att läsa. Alltså, ju mer du läser. Ja. Och det är klart, man tar en risk då att det blir stopp.
Ja.
Den risken tar man. Men alltså, du det blir inte roligare att läsa genom att låta bli. Utan enda sättet att det ska bli roligare är att faktiskt läsa.
Ja, har du helt rätt i. Vilket slutord.
Ja.
Det blir inte roligare att läsa av att låta bli.